Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. För er som vill höra pratet om galan som var i helgen, där vi pratade om dels Gura match, Josh Emmett och en massa andra fantastiska avslut, så är det avsnittet innan det här. Så då får ni stänga av nu, sätt på paus, hoppa in ett avsnitt tidigare så kan ni lyssna på det. För det här är veckans del 2. Och vi kommer i det här avsnittet att prata om UFC on ESPN 38, där Tsarukyan versus Gamrot står för huvudnumret, och vi har Neil Magny mot Shavkat Rakhmanov som co-main event. Men vi börjar med Arman Tsarukyan och Matheus Gamrot. Matheus Gamrot såg vi ju i sin UFC-debut mot Guram Kutadeladze, och då förlorade Matheus Gamrot på delat domslut. Men sen dess har han radat upp 3 stycken raka vinster, alla via avslut. Scott Holtzman knockade i andra ronden, Jeremy Stevens Kimura i rondet, Diego Ferreira submission, står knee to the body, ja han klappade på slag, så var det, just det. Så det var en TKO helt enkelt, och nu möter han då ångloket Arman Tsarukyan, som vi har hypat väldigt mycket här, som debuterade på kort varsel mot Islam Makhachev, men verkligen gav honom problem, men förlorade matchen efter 3 ronder. Mötte sen Olivier Aubin, Mercier, sen Davi Hamos, Matt Frivola, Christos Giagos och senast Joel Alvarez, som han slog ut i rond nummer 2. Denna huvudmatch är helt enkelt ett stort wow. Alltså vilken match vi har framför oss. Vad säger du, Martinus, om det här mötet?
Oh, jag älskar den här matchen. Och jag tycker det är så kul att vi har Arman Tsarukyan, Matheus Gamrot och Shavkat Rakhmanov alla på ett och samma kort. Det är bra på ett sätt, för att detta är en hardcore-fans dröm att se de här fightersarna så högt upp där de egentligen förtjänar. Det är en casual-fans mardröm, för att det är typ, vem är de här fightersarna vars namn jag inte kan uttala? Det är en, alltså detta är så där en sneaky bra gala vad gäller, alltså det är inte de största namnen, men fantastiska matchningar. Denna matchen är någonting som har känts som att det skulle hända. Båda två har verkligen varit på väg upp på väldigt imponerande sätt i lättviktsdivisionen. Båda två förlorade deras debuter som du sa, men har verkligen sett bra ut sedan dess. Och på lite olika sätt. Jag tycker de har ändå ganska olika stilar. Definitivt lite mer typ, vad ska man säga, power på så sätt hos Gamrot, men jag skulle säga ett mer helhetsgame, ett mer sådär game som håller i längden på något sätt hos Tsarukyan, lite mer komplett. Otroligt bra match, och detta kan bli förmodligen ett 5-ronderskrig. Jag blir så inte förvånad om detta blir split decision, för att båda två är så pass bra att jag kan se det gå liksom en rond till han, en rond till han, en rond till han, en rond till han, och shit, allting hänger på sista ronden. Det känns som en sån match. Sen, hur ska man då tippa? Ja, helt ärligt, jättesvårt, men jag lutar åt Arman Tsarukyan. Jag har varit så het på honom ända sedan hans, jag har snackat om det en miljon gånger redan, så jag har kommit upprepa mig igen, men så bra som han var mot Islam Makhachev, det var nog för att han skulle bli en av mina sådär topp 3 spännande fighters på väg upp. Jag tror bara att han har lite mer att erbjuda i sin arsenal. Jag tror att han är, jag känner att han är den bättre brottaren. Sen ser Matheus Gamrot väldigt, väldigt bra grappler. Han är absolut farlig på marken. Låt oss inte glömma hur snabbt han avslutade Jeremy Stephens liksom i en kimura. Så han kan definitivt hota också. Men Sarjukian är så grym med sin toppkontroll. Jag tycker han har visat det varje gång. Alltså Davi Hamors, det är inget jättestort namn sådär. Liksom, det var någon som kanske inte riktigt levde upp till deras potential som i UFC, för att han har kommit från en väldigt, väldigt dekorerad grappling-bakgrund, och även där han har förlorat ganska mycket i grappling på sistone. Men han blev totalt alltså utstängd av Sarjukian, och han är extremt bra grappler, kunde inte alls få till det. Jag tror bara att Sarjukian kan göra lite fler grejer. Jag tror han kan variera var matchen utspelar sig. Jag tycker han har väldigt bra sparkar också, så kommer vara väldigt bra för att hålla Gamrot på distans när han vill ha det. Men sen så är han så bra på att dyka in. Hans fällningar är väldigt bra. Och nu vill jag inte alltså få det att låta ensidigt, för det är det inte. Gamrot, han har väldigt bra striking. Han är bra överallt egentligen också. Kanske lite bättre med liksom offensiva submissions och sådär. Det kan diskuteras, men hur bra han än är så känner jag att Sarjukian bara är liksom ett litet snäpp bättre i nästan varje avseende. Men detta kommer bli en förmodligen teknisk briljant uppvisning av liksom high level MMA som vi alla kommer vara de största vinnarna i slutändan av.
Ja, det är en galen match på så otroligt många plan. Det är knappt att jag vågar tippa vinnare, men om jag bara ska gå på den så här första känslan jag får, så har jag nog kanske lite svårt att gå emot Armand Sarjukian i den här, då jag tycker att han har sett så sjukt komplett ut på något sätt i hela MMA-gamet. Mattias Gamrot har sett otroligt bra ut, och det är svårt att inte, alltså det går typ inte att argumentera emot vem man än sätter som vinnare, för båda två här är livsfarliga, och det är verkligen en, det här är en drömmatch när det gäller oss som följer det här verkligen på riktigt och förstår vilka de här killarna är. Att de ändå liksom så pass tidigt i sin UFC-karriär, får vi nu säga, får den här huvudspotten. Det visar verkligen tydligt vad UFC tror om de här två. Och det här är, vem som än vinner den här matchen, så kommer vi nog ganska så snart kunna prata om dem som eventuell titelutmanare. För jag tror att det är en, det är nog så UFC ser det. Att någon av de här killarna kommer att börja ta sig upp mot topp 5 och börja ställa till problem, förhoppningsvis, mot någon som är, de som är där. Så riktigt, riktigt spännande match. Väldigt, väldigt spännande.
Ja, jag är så glad att du tog upp det också. Alltså att UFC liksom har det förtroendet i dem som de har. För att, helt ärligt, jag hade inte ens klandrat dem och de inte hade velat göra detta till en main event. Jag hade kunnat förstå det utöver ett marknadsperspektiv. Mm. Liksom, det hade varit okej. Men de här två förtjänar att gå 5 ronder main event, och att de fick det, jag är så glad att UFC liksom gav dem det, för att de båda två förtjänade liksom det rampljuset.
Ja, för att det hade ju någonstans också, hade man ju, eller ja, kanske inte, jag tänkte just säga att man hade lika gärna kunnat gett också Chiesa och Shavkat den huvudmatchen. Nu är ju förvisso de här två killarna, nu är det ju då att de är högre rankade än Shavkat, fast i en annan viktklass. Det här är inte samma viktklass, utan den ena är välter och de här killarna fightas då i lättvikt. Men jag vet liksom inte vad det var som gjorde det, för det hade ju egentligen lika gärna kunnat vara i UFC och tänka, ja, men Neil Magny har varit längre i branschen. Han är rankad 10, de andra killarna 11 och 12 i sin viktklass. Vi sätter dem som main, men ändå så har de satt de här två killarna. Och Mattias Gamrot var göra sin femte match i UFC och får redan den här platsen. Det säger väldigt mycket om vad UFC tror om honom. Så det är så bra. Det här är verkligen, ja, man snackar om ljumna kort hit och dit, men den här matchen tror jag, 5 ronder eller 3, jag tror att de här kommer fightas på samma sätt från rond 1 i alla fall.
Oh ja, ja verkligen. Och det är egentligen en bra poäng. Neil Magny, han har gått huvudmatcher innan. Han är inte den mest populära fighten, långt ifrån. Han är lite tråkig personlighetsmässigt liksom sådär. Men ja, jag är glad att de fick det här rampljuset. Och det var så bra indikation på var denna divisionen är på väg. Alltså lättvikt har alltid varit väldigt talangrik. Men jag tror inte det går att säga att den har någonsin varit bättre än vad den är nu. egentligen. Finns det ett par gamla namn där som typ hänger kvar på meriter som kanske inte nödvändigtvis är aktuella? Ja, absolut. Men det är just via sådana här matcher som vi liksom uppdaterar den så otroligt heta divisionen. Och det kan inte ha gjorts. Alltså båda de här, de har bra liksom, de är avslutare egentligen. Sarjoken kanske inte visade så tidigt i sin UFC-karriär, men han har verkligen öppnat upp de två senaste matcherna. Och det har faktiskt varit mot ännu bättre motstånd. Jag menar, mot Joel Alvarez, herregud, det var ett blodbad. Det var typ som en Hellraiser-film. Alltså det, han kan leverera avslut, och det vet vi att Gamrot också kan. Alltså, ja, ge mig den nu, seriöst. Det är så otroligt bra match, jag längtar.
Jag måste kolla upp här. Jag ska se. Varför, vad betyder Sarokans smeknamn här? Jag försöker se om jag kan hitta något här. Alakalakets. Vet du vad det står för?
Ingen aning, men alltså när jag ser det så tänker jag på en sketch från Simpsons när Homer Simpson är i New York och så går han till en sån gato som någon man som säljer någonting konstigt utländskt som heter Chalkalash.
Ja.
Han bara, oh, could you have a pizza? No, chalkalash. Stick, stick. Liksom, ja. Det är det enda jag tänker på. Jag har ingen aning vad det där är.
Nu ska vi se. Jag hittar någonting som står att det är någon översättning här. Okej. Blablabla, godkänn. Alaklats. Unpaved streets leads to old building. One of them rooming Lilla Chabatset International University. Det här var jättekonstigt.
Vänta, va?
Ja, det var superkonstigt. Jag vet inte. Nej, men det, jag vet inte vad det är. Det kanske är någon stad eller någon gata bara. Att det är det. För det verkar, den tolkar det liksom som typ Alakalai Ampev Streets Leeds. Det måste vara någon gata. Det är förmodligen stället han är ifrån. Någonting sånt. För när jag sökte på translation så var det det som kom. Så förmodligen...
Jag ser här, han är född i Alakalai... Alltså, ni får ursäkta mig, men typ armenska är inte mitt första språk. Men han är född i Georgien faktiskt. I en stad som är ja, ganska likt hans smeknamn. Så det kan ju vara att det betyder någon som kommer från den staden.
Förmodligen, liksom. Det är någon liten vridning på själva namnet. Precis, Alakalaki. Så det är nog typ, förmodligen är det då en twist som de gör på det namnet. Det måste vara något sånt. Men coolt. Då har vi löst den gåtan i alla fall. Men som sagt, magi. Det här vi får förvänta oss magi, och det känns som att när den här matchen är över... Det sjuka, det kan vara en sån här match när man säger ja, fantastisk träff eller sub där 10 sekunder in, eller så har vi liksom en mega match där vi har så mycket att bryta ner så att nästa avsnitt kan bli allt ifrån en minut prat om den här eller en timmes diskussion om hur fint det var där inne. Vi får se vad vi får. Match som vi kommer in i vänt då har vi Neil Magny som är en veteran i gamet. Men gud, nu, det här blir så konstigt nu. Vänta. Neil Magny, 26 vinster, 8 förluster.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
34 matcher i UFC. Debuterade i UFC 2013. Kommer ni ihåg att vi sa att en viss kille vid namn Kevin Holland hade gått 15 matcher på 4 år. Det blir rätt sjukt när man sätter det i perspektiv till en kille som har gått 34 matcher och varit proffs sedan 2010. Då fattar man hur frekvent den andra killen har varit. Jag förväntade mig typ att Neil Magny skulle ha gått 40 matcher, för han är ändå rätt frekvent, men Okej, han är 6 matcher ifrån, men i alla fall. Jag trodde han skulle ha gått typ 40 eller 50 matcher. Han möter i alla fall relativt nye fighten i Shavkat Rakhmanov, men vi ska dra lite stats också på Magny. Han har 7 knockouter, 3 sub, vunnit 16 matcher via domslut. Och sen har han på förluster 2 stycken via knock och 4 via sub. Och han kliver in med 2 vinster i ryggen, förlorade senast mot Chiesa. Och det var förra året. Han gör sin andra match för i år. Senast vann han mot Max Griffin på ett delat omslut. Shavkat Nomad Rakhmanov har 15 vinster, 8 knock, 7 sub. Alltså alla vinster kommer via avslut. Han har förlorat 0 gånger och har gått 3 matcher i UFC. Gör sin andra match för i år. Vann senast i första ronden. Alltså, Shavkat är sjukt bra. Den här killen, redan efter sin debut mot Alex Oliveira, så var jag så här: okej, okay, den här killen är, det här är någonting annat. Den här killen är speciell. Jag tror att Shavkat, han är just nu då rankad på 15:e plats. Han kommer att vara rankad 12:a efter att den här matchen är över. Jag tror att han ännu en gång vinner på domslut. Förlåt, vinner på avslut. Han har inga domslutsvinster. Han kommer vinna på avslut igen. Och jag tror att vi kommer att få ytterligare en sån här prestation av honom där man kommer att säga okej, nu har han fått ett test, men nu behöver han bli ännu mer testad.
Mm. Ja, det är nog en ganska bra analys. Jag har varit så hög också på Shavkat Rakhmanov. Nästan lika hög som jag har varit på typ Arman Sarjukian. Och det är av en bra anledning. Alltså 15 raka vinster, 15 raka avslut. Och det som han har gjort i UFC, han har fått det att se enkelt ut. Och liksom, nu var kanske hans senaste motståndare, Carlston Harris, inte den mest etablerade fightern som så. Han var kanske inte någon som hade gjort ett jättestarkt intryck i UFC än. Men innan dess, Michel Placeres, Alex Oliveira, det är två väldigt etablerade killar som inte direkt är jättelätta att avsluta, åtminstone Placeres liksom. Han kan göra allt. Jag har nog sagt ett par gånger innan, men det finns något med kazakstanska fighters. Jag bara gillar deras fightingstilar så mycket. De är så allsidiga och typ roliga att se på. Men samma med Damir Ismagulov liksom. Han har en jättekul fightingstil som är så komplett. Jag vet inte vad det är med kazakstanska fighters, men jag brukar typ alltid gilla dem. Shavkat, en av de hetaste talangerna i welterweight-divisionen, sen någon med ett ganska liknande namn, och då snackar jag om Khamzat. Ja, jag säger de två i samma mening för att jag ser ett otroligt högt tak på Shavkat Rakhmanov. Alltså så bra som han har varit, han har en ljus framtid. Han är bara 27, så han är nog inte ens inne i sin prime än ordentligt. Och man kan ju alltid undra lite grann när det gäller sådana fighters som typ, när de har fightats i Kazakstan eller vissa delar av Ryssland, man kan ju liksom undra vissa grejer, hur bra är motståndet? Men alltså utifrån det, jag tycker på den väldigt minimala liksom researchen jag har gjort på hans motståndare, så tycker jag ändå att det är väldigt etablerade namn, alltså bra namn att ha. Och han har bra erfarenhet i amatörerna också, som är väldigt, väldigt högt skattat i Kazakstan. Deras amatörlag är väldigt, väldigt bra liksom på landslagsnivå. Men sen hatten av till Neil Magny. Alltså den killen är så jävla aktiv. Han typ tackar aldrig nej till matcher. Han var på att möta Khamzat liksom, eller allegedly liksom, men han möter killar som typ många inte är så jätteintresserade av att möta egentligen. Och när man kollar på vilka han har slagit, alltså herregud, hur länge inte han varit med? Han har vinster över Tim Means, Hyun-Yu Lim, Eric Silva, Kelvin Gastelum, Hector Lombard, Johnny Hendricks, Carlos Condit, Li Jingliang, Anthony Rocco Martin, Robbie Lawler, Jeff Neal. Alltså kom igen, den här killen har slagit många av de bästa killarna i de senaste typ 5 åren i weltervikt. Så han är absolut ingen att liksom ta för givet. Han har visat att han kan stoppa många av de unga killarna på väg upp, som Anthony Rocco Martin, som Jeff Neal, som Li Jingliang liksom, typ, han kan stoppa de här killarna som har väldigt mycket hype och medvind. Men jag tror bara att utifrån allting jag har sett från Shavkat, alltså det är så svårt att tippa mot honom. Han gör allting rätt. Han gör allting rätt. Offensivt, defensivt, strikingmässigt på marken. Han har ett flow. Han har ett så underbart flow. När han håller på att liksom växla med striking och grappling. Och det är oftast defensivt. Men ändå liksom... Jag bara ser han flyta. Alltså ta den här matchen där den kommer. Och bara vara lite vassare i nästan varje avseende. Ja, detta blir nog exakt den matchen han behöver för att liksom... Boom! Alltså, nu, han har varit väldigt hyped för många av oss hardcore-fans, men jag tror att detta är exakt den match han behöver för att bli ett större namn hos casuals också.
Mm. Jo, ja, absolut. Det tror jag med. Och jag ser Shavkat... Alltså, jag tänker så mycket på hans senaste match här. Jag tänker inte mycket, men jag tänker på den senaste matchen som han gjorde mot Carlston Harris. Det var... Det som fastnade för mig, blicken. Man ser att han kalkylerar i sitt huvud. Bara, var är tajmingen? Var är min ingång? Sen när han har hittat den, då bara boom! Då kommer sparken och sen är slagen. Alltså liksom, man ser att han vet vad han vill skicka. Han försöker bara hitta ingången. Han står och tittar tajming där. Nu, bam! Och då är det klart. Och det är det som är så häftigt med honom. Att det är inte bara att han går in och skickar och det är tekniskt och det är bra, utan det är verkligen, man kan säga att han står och studerar sin motståndare. Det är en otrolig analys när han är där inne. Och det är inte alla fighter som man ser det med, men med honom ser man det. Jag tror att Shavkat, nu kanske jag är tidigt ute, men vi har snackat mycket titlar hit och dit. Den här killen kommer att kliva uppåt. Och jag tror att det kan gå relativt fort, men jag tror också att han kommer bli en sån motståndare som väldigt många kommer börja säga nej till. För att de märker att den här killen är ett problem. Och får han det att se lätt ut mot Neil Magny också, då tror jag definitivt att han kommer hamna i den kategorin. Folk som är högre upp än honom vill inte möta honom. De andra har inget att förlora, så de möter honom jättegärna. Och det är där jag tror att Shavkat kommer att hamna. Han är ett problem verkligen. Det här är en obehaglig MMA-fighter. Och jag tror att det här med han och Khamzat förr eller senare, deras vägar kommer att korsas. Jag tror att det är oundvikligt så länge Khamzat väljer att vara i weltervikt. Sen får man se om han väljer det eller om han vill gå upp en viktklass. Men bli inte förvånade heller ifall Shavkat är en sån som också på sikt väljer att kliva upp. Det är inte omöjligt. Det här är en kille som definitivt skulle kunna plocka bältet i welter och sen känna, jag vill röra mig uppåt. Ja, i alla fall, som sagt, jag sitter på Shavkats hype-tåg till 100% och jag räknar väldigt kallt med en ganska enkel vinst mot Neil Magny. Men återigen, precis allting det du sa, Neil Magny är verkligen det rätta namnet för honom att också nå ut och nå förbi det som är vi så här die hard-nördar som sitter här och fanboyar sönder MMA. Han måste nå ut till the casuals också. Och där är han inte lika marknadsföringsbar. Han pratar inte engelska och hela den biten. Det kan bli ett litet problem. Sen finns det fighters att när de väl har kommit förbi en viss, vad ska man säga, en viss bit in i rankingen, då spelar inte det så stor roll. Det finns flera fighters som inte har snackat engelska som har slagit och allting. Men just där han är just nu så kan det bli lite knepigt. Han gör fina matcher, han får sina highlights, han ses. Men han ses mest av dem som är väldigt nördiga i MMA. Det är först när folk kan börja prata också, man bygger highlights på ett annat sätt. Och det är då man sticker förbi lite den här casual-arenan. Men jag tror att många casuals däremot efter lördag kommer säga att okej, Shavkat Rakhmanov, eller de kommer sätta sig på YouTube och Google Shavkat Rakhmanov, de stavar fel och så får de den här, ville du menade du, och så får de upp korrekt stavning, klicka på den och sen tar de sig vidare och då blir de Shavkat fans helt enkelt.
Oh ja. Ja, helt rätt, vi båda två. Vi sitter inte bara på tåget, Paul. Vi kör tåget och kontrollerar biljetter och ser till så att alla håller armar och ben innanför fönstren. Vi kommer köra det tills det inte går längre. Och ja, man kan inte säga mer redan. Bara ge mig. Jag är så hypad för den matchen.
Ja, det ska bli riktigt grym. Vi hoppar vidare till en match som vi kanske inte är lika hypade över. Men det är Josh Parisian och Alan Badou. Har du några tankar och funderingar om den? Alltså, jag har typ inte ens någon koll på Josh Parisian. Trots att han har gått 3 stycken matcher i UFC så märkte jag bara att jag har inte riktigt någon koll på vem det här är. Men det kanske är bara för att han har torskat 2 av dem också. Kanske inte riktigt fastnat av den anledningen.
Jag har snackat innan om det här med den inkvoterade tungviktsmatchen på huvudkortet. Ibland är det kan vara ibland en dammatch där man är typ, varför detta kommer in och vänt? Det finns ju, och ibland är det en tungviktsmatch liksom. Jag tror det är för att UFC vill ha lite variation och sådär, men för mig är detta en väldigt ointressant match. Inga av de här har gjort ett imponerande avtryck, tycker jag. Ingen av dem har, eller just det, Josh Parisian har en vinst, men, och detta är ett väldigt stort men, det är en split decision mot Rocky Martinez, som trots sitt sexiga efternamn, alltså han är den tjockaste kampsporten jag har sett utanför sumobrottning sedan Butterbean. Alltså han hörde inte hemma i UFC. Och att Parisian tog sig till en split mot någon som verkligen inte hörde hemma där, och det är hans enda minst, det säger lite grann om hans potential enligt mig. Detta är en vinna- eller försvinna-match. Jag är inte hypad för någon av de här. Jag har inga så där höga förhoppningar. Nej, alltså jag fattar inte varför detta är på huvudkortet. Seriöst, jag kollar längre ner på kortet. Bantamvikt, Haolin Paiva, som förlorade senast mot Sean O'Malley, mot Sergey Morozov. Jag tycker den matchen är mycket mer intressant. Brian Kelleher, underhållning, vinst eller förlust varje gång. Han mot Mario Bautista, lite av en liknande kille. Alltså, ganska stor chans för avslut. Varför inte den högre upp? Den här matchen hör inte hemma på huvudkortet. Den är, som jag sagt innan, inkvoterad för tungviktens skull. Jag tycker vi går vidare. Den är intressant.
Bra. Jag håller med dig 100%. Thiago Moises ska ta sig an Christos Giagos. Moises har just nu 2 stycken förluster på rad. Makhachev och sen då Joel Alvarez som tog ut honom i den första ronden. Christos Giagos, även kallad The Spartan. Han har en förlust och det är mot Sarukian, så det är inte dåligt. Men Thiago Moises.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det kan nog vara lite fightas för att få behålla jobbet, eller vad säger du?
Kanske, jag tror det beror lite på prestationen helt ärligt, för att jag tycker detta är en jättebra match, väldigt bra, alltså rankningsmässigt, stilmässigt, allt det där, det är jättebra, för detta är två killar som har hållit sig runt topp 15 skiktet. Jag tror båda två har varit rankade på 15:e plats vid något tillfälle under det senaste typ 1,5 åren, någonting sånt. Moises, hans enda förluster är ju verkligen mot riktigt bra killar, alltså typ Islam Makhachev i en main event som ingen ville ta. Och sen mot Joel Alvarez, som är väl kanske lite av en liknande fighter. Någon som har varit så här runt topp 15, 14, 15 plats, kanske inte riktigt klarat sig mot toppmotståndet. Och samma gäller Giago som förlust mot Sarukian. Jag tror att om detta är en jämn match där båda två har sina stunder, så tror jag ändå Moises på något sätt skulle vara säker för en sista chans efter. Men det är en viktig match för båda två, för att om man bortser från kontraktgrejen, som ibland är, det stämmer inte, vad fan, Sam Helvey har fortfarande kontrakt med UFC, pojkar och flickor, ni kan göra allt ni vill, alltså potentialen är oändlig. Om man bortser från kontraktgrejen, det är en viktig match för rankningen också, seriöst, för att detta är lite av en typ, okej, men vem är kanske redo för att göra ett nytt försök för att inta liksom en topp 15 plats liksom. Egentligen, jag gillar båda deras chanser mot Diego Ferreira, som är för tillfället rankade på 15 plats. Jag tror båda två kan ta honom faktiskt. Men frågan är, vem kan återvända till vinstkolumnen och faktiskt göra nytt anspråk på rankningen? Jag tror att Moises kan få till detta. Även om jag har gillat många grejer från Giagos, han är väldigt stabil liksom. Han är en sån fighter som det är svårt att hitta uppenbara stora fel, men det är också svårt att hitta uppenbara stora styrkor. Han gör liksom allting ganska bra för det mesta, men det är ingenstans där han riktigt skiner enligt mig. Thiago Moises, jag tycker han har ändå lite mer imponerande grappling. Giagos kanske lite bättre striking, men jag tror ändå inte att Giagos striking är så pass bra att det kommer sänka Moises. Och jag tror att Moses kommer ha ett stort nog övertag på marken, att det kan leda till problem för Jaguars. Men en bra, intressant match. Alltså att inga av de här är rankade utstrålar en hel del om hur stark divisionen är. Men jag lutar lite åt Moses, men jag tror det blir en teknisk underhållande match som kanske inte är jätte casual-vänlig, men som kommer vara väldigt intressant för oss lite mer hardcores.
Ja, vi rullar vidare till Umar Nurmagomedov som ska ta sig an Nathan Maness. Nurmagomedov känner ju såklart till namnet på, nu glömmer jag alltid bort om han är bror på riktigt eller om det är en kusin till Khabib. Hur var det där? Eller var de inte ens kusiner? Det är ju några
jag tror... Nej, vänta. Han är nog kusin. För det finns ju han i Bellator också.
Ja.
Ah, fuck, jag blev så osäker nu. Det är någonstans. Men han har nog med namnet av lite av en anledning också. Det får man säga.
Ja, exakt. Och obesegrad. 14 vinster och ingen förluster. Han har en knock på avslut och 7 stycken submissions. Mötte senast Brian Kelleher den 5 mars. Avslutade honom via rear naked choke i den första ronden. Nathan Maness kanske inte är ett namn som jättemånga känner igen, men han har också 14 vinster, men han har en förlust på sitt record. Han har 5 knock, 3 submission vinster och han gör nu sin 4:e match i organisationen. Han har mött Johnny Munoz Jr., Luke Sanders och Tony Gravely, och de 2 senaste matcherna är avslut i rond 2. Men han har inte fightat sedan september förra året. Ja, det gäller ju verkligen att stoppa nedtagningar och inte hamna på rygg när man möter någon som heter Nurmagomedov i efternamn i alla fall. Har du någon annan gameplan-strategi här till Nathan?
Nej, det är väl det enda att gå på egentligen. Detta är synd för att Nurmagomedov har varit bokad mot Jack Shore som är rankad också. Och det är egentligen en mycket mer intressant match. Det är lite konstigt att man har 3 raka vinster i sig, 2 via avslut och typ man måste kolla upp honom för att påminna en själv om vem han ens är. Ja. Men det är också för att detta är ju bantamvikt, den hetaste divisionen nu. Så ja, det är många som flyger under radarn där, helt ärligt. Men ingenting han har gjort imponerar mig jättemycket. Hans vinster är mot killar som har visat sig kanske inte riktigt vara på toppnivå. Luke Sanders var en hel del snack om honom liksom, i början av hans UFC-karriär. Liksom. Men han har förlorat ganska många ganska snabbt också, känns det som. Maness kommer nog få det väldigt svårt här. Jag tror han klappar innan tredje ronden.
Vi går vidare med den här med på kortet. Jag vill hoppa ner till Carlos Ulberger och Tsafun Chukwi. Något i den stilen, jag sagt det säkert efternamnet. Och jag vill lägga lite fokus här på Carlos Ulberger. Det här är ju då en av Adesanyas boys. Tränar med Adesanya, har fightats på typ alla Adesanya-korten sedan han kom in. Mötte Kennedy Nchukwu i sin debut. Blev knockad i rond 2. Vann senast mot Fabio Cherant. En tuff match för han, men han lyckades plocka en vinsten där. Väldigt, väldigt hypad utav Adesanya. Hyllat Carlos Ulberger väldigt, väldigt mycket och liksom oj, nu kommer det bli problem för alla här när han kommer in, och så gick det inte riktigt så. Och det kan ju bli en fara där. Det är positivt att bli hypad av en champ såklart, de tränar med en, men det kan också leda till lite problem när det inte går som det ska. Men nu får han då utmaningen i Tsafun Chukwi som har ett record på 6 vinster, 4 knock, 2 decision vinster, förlorat 2 gånger, 1 gång på knockout och ett domslut som inte har gått hans väg. Han har gått 4 stycken matcher i UFC. Han vann sin debut mot Jamie Pickett. Förlorade ett domslut mot Jongwon Park. Vann mot Mike Rodriguez via domslut. Förlorade sen mot Azamat. Ett efternamn som jag inte kommer säga i den 3:e ronden. Så nu är det dags igen. Är du Carlos Ulberger, Israel Adesanya Hai? Eller lite is på den Coca-Cola kanske?
Lite is där, jag tycker han inte liksom, han har en imponerande kickboxningskarriär, han har liksom många knockouter i kickboxning och man fattar varför han kommer in med den här hypen, men han riskerar att bli en ny Blood Diamond också. Adesanya liksom träningspartner, också väldigt mycket hype, men gick inte så jättelångt. Jag gillar verkligen denna matchen stilmässigt. Det känns som att det är typ low-key kandidat för Fight of the Night liksom, för att det har risk att bli lite halvslarvig sluggermatch i den allra bästa bemärkelsen liksom, på ett väldigt underhållande sätt. Alltså jag har inga jättehöga förhoppningar om någon av de här killarna, hur långt de kan gå liksom. Men jag tror detta blir en väldigt rolig match. Jag lutar nog lite mer åt Tafon Chukwi. Men jag är inte helt övertygad egentligen. Jag tror detta kan gå lite... Det kan bero helt enkelt på vem som träffar hårdast först. Och det blir oftast underhållande avslut då.
Man vänder sig mycket till den här matchen på grund av Ullberger, Carlos Ullberger, för att han har fått den här Israel Adesanya-hypen bakom sig. Och det är ju rätt. Det är helt korrekt av en champ att lägga det här strålkastarljuset på fighters och som kommer ifrån hans klubb och hypar dem på det här sättet. Annars, om det inte vore för det, så tror jag inte kanske, i alla fall jag hade kanske inte tänkt så mycket på just Ullberger-matchen. Men det gör i alla fall lite att jag får det här, okej. Vad händer? Kan han visa den här briljansen som Adesanya pratar om, eller är det bara prat från Adesanya? Så det blir intressant att se på lördag. Rodolfo Vieira möter Chris Curtis. Tror du att Chris Curtis kan ta sig förbi Vieiras submissions?
Jag tror att han har två matcher egentligen framför sig, Chris Curtis. Första är matchen mot Vieira, andra är matchen mot klockan. För att jag tror helt ärligt att Vieira visade många problem i sin förlust mot Anthony Hernandez, som var typ, jag tror rent statsmässigt och oddsmässigt liksom en av de största skrällarna liksom åtminstone det året i UFC. Han har inte världens bästa kondis. Han är en väldigt, 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 väldigt bra grappler. Jag kan inte understryka hur bra grappler han är liksom. Han är fantastisk. Men han är väldigt stor. Han är väldigt musklig liksom. Och han har visat att han inte riktigt har jättebra kondis. Sen Chris Curtis, han knockade ju Phil Haas i en match som typ ingen av oss trodde han skulle vinna. Och sen så knockade han Brandon Allen, som är liksom också en relevant talang. Så han har definitivt visat potential, Chris Curtis. Han har verkligen blivit en uppstickare hos mig. Men jag tror väldigt mycket hänger på den första ronden. Om han kan försvara nedtagningarna, hålla det på fötterna och främst av allt trötta ut Vieira, då har han helt plötsligt en väldigt bra chans in i den andra. Men det är det, alltså han måste hålla ut. Han måste stå emot, han måste hålla ut. Gör han det så tror jag att han vinner. Det gör jag faktiskt, men om han blir nedtagen tidigt i första ronden kan det bli illa för honom.
Ja, det är ju verkligen det. Han måste ju se, rida ut tiden som du säger och få Vieira att bli trött. Annars tror jag att det kan bli riktigt problematiskt för Chris Curtis. Och Rodolfo Vieira, ja, alltså det är en magiker på BJJ, men när det väl är MMA så är det fler faktorer. Så vi får se hur länge han kan vara här inne eller hur långt han kan gå. Är det någon mer match på det här kortet som sticker ut för dig?
Nej, alltså det är väl några namn som man typ är Cody Durden, som blev lite av en skurk i flygvikt mot JP Bays, en kille som kom in med kanske lite hype, inte levt upp till Brian Kelleher som jag nämnde innan. Jag tycker han är underhållande i vinst, förlust, oavgjort, vad som helst är det väldigt ofta underhållande, väldigt ofta avslut också. Man kan säga lite samma sak om Mario Bautista. Ingen som jag tror kommer gå jättelångt, men det blir nog en väldigt rolig match och jag är ganska säker på att någon blir avslutad. Och sen, jag gillar rent stillmässigt Haulin Paiva mot Sergej Morozov. Men det är väl det. I helheten en hyfsat bra gala. Det har inte det här stora sexiga namnet som är väl igenkänt liksom. Men om man kollar under ytan så detta faktiskt, det är en hel del intressanta matcher.
Ja, definitivt. Jag är nog lite på samma linje där. Det är ingenting som liksom sticker ut jättemycket för mig, utan jag tycker väl ändå att vi har nämnt allting som är av värde att lyfta under den här podden. Ja, jag tycker helt enkelt att vi hittar vår lilla avrundning här, och ni har ju fått en timme prat om den förra galan och nu fick ni lite snack om det som kommer. I vanlig ordning, om man inte redan följer den på din resa, var hittar man dig då?
Så ni kan följa mina jobbgrejer på @vendelmartinez om ni vill se vad jag håller på med i Gotland på min lilla halvsemester. Så kan ni följa mitt personliga konto på @vmseb. Och nu har vi inte hunnit få till det, men för att min mamma har kommit allting och Omar har precis fått barn, så vi har inte kunnat hålla vårt poddande där vi har velat, men vi kommer snart sätta igång min podd Vad är dealen, som kan följas på Vad är dealen.
Grymt. Mig hittar ni på @paulelvaje och ni hittar MMA-podden på @MMA-podden och ni får jättegärna följa min andra podd som heter Öppet sinne som släpper avsnitt varje onsdag. Och kom ihåg, vill ni joina på Discord och diskutera, då får ni se till att bli Patreons. Och det är bara att hoppa in på länken som ni har i bion så fortsätter vi snacket där. Och jag vill tillägga att de livechattarna som jag brukar köra på Viaplay och som jag även ibland kör på min Instagram kommer till Adesanya-galan som är om cirka 2 veckor, så kommer jag att hålla en sån på Patreon. Men då gäller det också att vara Patreon. Med mer info om det får ni i nästa avsnitt. Så vi hörs nästa vecka igen. Men det blir ju såklart ett nyhetssvep nu på fredag också. Så tills dess får jag önska er en fantastisk vecka. Och kom ihåg, dela podden med alla ni känner. Ha det bra. Hej då.
Champion!